Emma, hur många skivor bröd äter du varje dag?
En.
Oj. Säg inte det till min pappa. Jag minns fortfarande hur han kom in på mitt rum från ingenstans. Bara, Klara, hur mycket bröd äter du egentligen? Socialstyrelsen säger att man ska äta 6-8 skivor bröd varje dag. För han hade väl identifierat att jag hemma mest åt yoghurt till frukost och sen en gorbispirog till middag. Och att det liksom inte var tillräckligt med bröd i denna i övrigt perfekta diet.
Men pirog är väl bröd, eller?
Ja, jag var nog så chockad över det här påhoppet så att jag inte hade förmåga att påpeka det.
Men är inte det här en myt som din pappa har gått på?
Han har ju läst i tidningen. Det här är A-kursen, podden som ger dig grundläggande kunskaper i aktuella ämnen. Och idag kommer det handla om kostråd.
Mm. Och vi som är med er är jag, Emma Frans.
Och jag, Clara Wallin.
För det här med kostråd, det är ju inte någonting som folk bara blir glada över. Åh, vad kul. Har ni tagit fram rekommendationer till oss nu som gör det lättare för oss att välja rätt sorts mat? Utan det här väcker ju också starka negativa känslor. Folk kan bli väldigt provocerade när någon kommer och säger åt dem vad man ska äta.
Ät mindre rött kött, mer frukt och grönt och drick mindre alkohol, helst ingen alls. För första gången handlar också de nya nordiska näringsrekommendationerna inte bara om vad som är bra för hälsan utan för vår planet också.
Tycker du att 3 hamburgare i veckan låter lite?
Nej, det tycker jag inte. Men jag tror nog andra tycker
rött kött, att man inte bara äta så mycket av det. Vad tänker du om det?
Nej, fan är det. Det går väl bra. Det går väl bra att äta rött.
Kommer du liksom ändra dina kostvanor? Hur tänker du?
Nej, jag kommer inte ändra mina kostråd.
Men hur länge har kostråd egentligen funnits? På vilket sätt har de förändrats? Och för vems skull finns de egentligen?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen. Och för att få hjälp att reda ut de här begreppen så bjöd jag in Line Gordon till studion. Och Line är professor i hållbar utveckling och föreståndare för Stockholm Resilience Center. Vad menas med hållbar mat?
Ja, men det är en väldigt bra fråga, också en väldigt bred fråga. Jag brukar tänka att det handlar om hur vi människor kan leva ett gott liv på den här planeten och också se till att vi lämnar efter oss en planet som även kommande generationer kan leva ett gott liv på. Och då handlar det ju både om hur kan maten bidra till vår egen hälsa, men även hur vi bevarar planetens hälsa. Så det inkluderar då olika miljöaspekter, klimat, biologisk mångfald, vattenresursanvändning etc.
Skulle du säga att den genomsnittliga svensken idag äter på ett sätt som är hållbart för klimatet?
Nej, det gör vi inte. Och det har gjort studier på det här, bland annat en studie från Svenska lantbruksuniversitetet. Och då har man tittat på, om vi skulle försöka nå Parisavtalet för klimatet, hur stor påverkan kan livsmedelssystemet ha? Och sen har man delat upp det då i hur mycket får varje person globalt sett ha. Och då kan man se att en svensken äter ungefär drygt 3 gånger det liksom rättvisa klimatutrymmet då som finns idag på planeten. Så att vi har betydligt mer påverkan än vad man borde ha.
Skulle du säga att den genomsnittliga svensken idag äter på ett sätt som är hållbart för vår hälsa?
Nej, det skulle jag inte heller säga. Om vi tittar på den svenska befolkningen så är det ungefär 50% av den vuxna befolkningen som är överviktiga till så. Och det bidrar ju till olika folkhälsosjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes etc. Så där behöver vi lägga om kosten ganska mycket. Och det man brukar säga är att vi behöver äta mer fullkorn, mer frukt, mer grönsaker. Men också äta mindre av till exempel rött kött, mättade fetter, mindre socker, mindre salt.
Är det samma typ av förändringar som behövs för att vår kosthållning ska bli mer hållbar för klimatet?
Ja, men väldigt mycket av det här går hand i hand. Att äta mindre rött kött till exempel, det får väldigt stora positiva konsekvenser även för klimatet. Sen är det inte alltid så att den kost som är det absolut bästa för klimatet kanske inte alltid är det bästa för människan. Potatischips är ganska bra för liksom klimatet, men det är väldigt dåligt för vår kost och vår hälsa. Så, men generellt så mycket går hand i hand faktiskt. Så att det finns många förändringar vi kan göra som är positiva.
Jag började kika i Svenska Dagbladets och DNs arkiv, för jag tänkte att det skulle vara intressant att hitta när det började skrivas om kostråd. Har du någon känsla för när det kan ha varit?
Ja, men kanske på 70-talet, någonstans där.
1870-talet eller 1970-talet?
Jag trodde det var ett 1900-talsfenomen, men med tanke på din följdfråga så tänker jag att det kanske snarare var 1870-talet.
Ja, alltså för jag tänkte också 1900-talet, så därför blev jag så förvånad att det var en massa så här spridda träffar redan från 1800-talet. Och så gick jag in och kollade på dem, men då var det bara de här gamla inskannade tidningarna att det egentligen stod kostnader, men att N-et hade suddats ut och så trodde datorn att det var kostråd.
Mm. Det är därför inte AI kan ta över N.
Nej, precis. Men det då, när jag hade klickat mig fram genom åren, landade i var att både DN och Svenska Dagbladet skrev om kostråd för första gången exakt samma datum. Nämligen den 27 mars 1941. Då sattes det upp kostråd i Gasverkets skyltfönster på Kungsgatan i Stockholm samt i de blå bodarna vid Slussen. Och budskapet som då stod här var spara fett! Och så här skriver Svenska Dagbladet om vad som står i detta då så kallade kostfönster. Fettproblemet belyses där ur olika aspekter. Det propageras för kokta maträtter, för grillning och hamstring. Där finns också en matsedel för veckan där man räknar ut hur man bäst hushållar med smör och matfett. Och de som stod bakom detta kostråd var Husmödrarnas samarbetskommitté i Stockholm. Som genom bidrag då från den statliga lotteriverksamheten, för på den tiden så hade ju staten monopol på spel om pengar. Och överskotten gick till allmännyttiga och kulturella ändamål. Så som kostråd.
Men hängde det här ihop med ransoneringen?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Utan det här tror jag faktiskt var ur hälsosynpunkt. För när jag fortsätter läsa om den här kampanjen så verkar det handla om vad husmödrar ska tänka på för att laga så bra mat som möjligt till sig själva och sina familjer. Och den här kampanjen med kostråd som husmödernas samarbetskommitté låg bakom höll på under den här våren 1941. Och 6 olika budskap hade de, och de ställdes ut med 14 dagar i stöten i de här blå bodarna och gasverket. Och kostråd nummer 2 handlade om goda fiskråd med bland annat förslag på 10 fiskmiddagar. För det brukar ju vara svårt att hitta på efterrätt när man har fisk. Det fordras gärna något bastant, står det i DN, som även delar med sig av de här menyförslagen som husmödrarna ger i sin kampanj. Vad sägs om fiskpudding av rester med tomat och purjosås? Och sen till efterrätt kräm på blandad frukt.
Mm, trevligt.
Stuvad strömming på spenatbädd. Och sen kanske en efterrätt på stekta dubbla brödskivor med sylt emellan och kanelsås.
Tänk att man var tvungen att göra efterrätt hela tiden.
Ja!
Eller gör du efterrätt? Har du alltid en liksom efterrätt på slutet?
Verkligen inte.
Ambitiöst. Men ja. Ja, de var ju hemma och lagade mat. Det var ju deras jobb.
Precis.
Då kan man ju inte liksom bara göra en rätt.
Nej, och då kanske det är kul att dona med såna här.
Exakt.
Och gå till de här skyltfönsterna och bli lite inspirerad. Och blev man superinspirerad, det var inte så bara att man behövde läsa och ha fotografiskt minne. Då kunde man också gå in på gasverket och få ett litet flygblad med recept och så. Och så var det också lite kostråd om hur man ska tänka på att äta när man ammar och är gravid och sådär. Kostråd nummer 5 handlade om mat till barn. Undvik starkt kryddad mat, stark ost, ensidig gryn- och mjöldiet, kaffe och andra stimulerande drycker. Ge barnen goda matvanor från början. Låt dem så mycket som möjligt klara sig själva. Sätt dem små bekvämt vid bordet och ge dem lämpliga redskap. Vänd dem att sätta händerna före måltiden. Undvik mellanmål. Det är bättre att köpa frukt än snask. Ge barnen små portioner och istället ett par gånger. Undvik att driva på barnen då de äter, ty det skapar lätt matleda. Inga näringspreparat åt friska barn. Låt måltidstimmarna bli lugna och angenäma avbrott i den dagliga sysselsättningen. Ganska bra råd, va?
Ja, faktiskt. Det jag tänker är annorlunda är väl att idag så ska barn ha mellanmål.
Ja, det är sant. Men det här med koffein och så är ju bra.
Det är ju aktuellt också i och med energidrycker och att barn inte ska ta det.
Så mycket klokskap.
Verkligen.
Och det var inte bara Stockholms husmödrarna som hade turen att kunna ta del av de här budskapen, utan de skickades också ut det här utbildningsmaterialet till hela landet. Ett till varje län. Enligt Rickard Tellström, som är docent i måltidskunskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, härstammar kostråden från sent 30-tal. Och så här beskriver han hur de har förändrats över tid i P1 Morgon från 2023.
Alla är väl uppväxta kanske med kostcirkeln, och det kan då föreställa sig hur man då ska plocka ur de här 7 tårtbitarna och plocka då grönsaker, frukt, fisk och mjölk och så vidare, till att vi fick matpyramiden på 70-talet som betonade att man skulle ha ett basätande och som då kopplat till kolhydrater, alltså bröd och pasta och liknande och mejeriprodukter, och sen skulle man äta andra saker i tillägg som grönsaker och frukt och så toppa lite grann då med fisk och kött. Sen har man ändrat det hela till att vi fick tallriksmodellen på 90-talet. Och då blev ju proportionerna på tallriken som skulle då, ja, den skulle just vara inspirerande när man gick och handlade i butiken. Alltså att man skulle överföra de här kostråden till sin egen varukorg.
Finns det vissa grupper som är särskilt långt från en hållbar diet?
Ja, men det gör det ju absolut. Och folk äter ju ganska olika. Så där kan man väl säga att det finns till exempel män äter mer kött än vad kvinnor gör. Man kan också se att vi äter lite mer hälsosamt, lite mer hållbart i storstäder jämfört med på landsbygden. Det finns vissa tecken att folk med högre inkomster äter något bättre än låginkomstgrupper och så. Men det varierar väldigt mycket på olika ställen. Men vissa sådana tendenser finns det.
Det här att män då äter mer kött, hänger det ihop med liksom mansnormer eller identitet?
Ja, men det tror jag absolut att identitet spelar in. Det påverkar oss ganska mycket vad vi väljer att äta. Men det som verkligen påverkar vad vi äter är också den så kallade matmiljön som vi möter i affärer, på restauranger etc. Och det som då ibland som vi kanske inte ens reflekterar att det faktiskt påverkar vad vi väljer att konsumera. Det kan vara sånt som, vad är det lågpris på? Vad gör man reklam för i affärer? Vad är det man skyltar med och lägger fram på hyllorna som gör det attraktivt att välja de varorna? När vi går på restaurang, vilka rätter står högst upp på menyn, hur är priserna satta, etc. Och då är det ju ofta det som skapar mest värde för affärerna eller restaurangerna som de försöker få oss att välja. Inte det som är det bästa för oss att faktiskt äta för hälsa och klimat. Så att den här matmiljön spelar väldigt stor roll i hur vi väljer att faktiskt äta.
Men det indikerar ju också att man skulle kunna påverka hur människor åt om man ändrade den här miljön.
Absolut. Och att skapa bättre förutsättningar för människor och göra det lättare att välja rätt, det är absolut ett av de viktigaste verktygen vi har för att kunna påverka vår kost.
När du var inne på de här första kostråden så handlade det ju dels om vad man skulle äta men också lite hur man skulle äta. Och det här är ju faktiskt också någonting som Brasiliens kostråd är kända för, och de har också kallats för världens bästa kostråd.
Ät med kniv och gaffel.
Just det finns inte med.
Nej.
Men vill du höra lite då?
Jättegärna.
Gör naturlig och minimalt processad mat i grunden för din diet. Använd olja, fett, salt och socker i små mängder när du smaksätter och tillagar naturliga och minimalt processade livsmedel och förbereder måltider. Begränsa konsumtionen av processade livsmedel. Undvik konsumtion av ultraprocessade livsmedel. Ät regelbundet och noggrant i lämplig miljö och alltid då det är möjligt tillsammans. Handla på ställen som erbjuder ett urval av naturliga och minimalt processade livsmedel. Utveckla, öva och dela med dig av kunskaper i matlagning. Planera din tid för att göra matlagning och ätande en viktig del av ditt liv. När du äter ute, välj ställen som serverar färsk och nylagad mat. Se upp med reklam och marknadsföring. Vad tänker du om de här råden?
Mysigt tycker jag att det låter till en början att så här, laga mat från grunden i goda vänners lag. Sen känner jag mig mer och mer som att jag har en bror duktig som förmanar mig om hur jag ska leva mitt liv. Det enda jag vill göra är att gå till en snabbmatskedja och bara trycka i mig friterade grejer.
Det känns som en lista som inte Timbro skulle gilla.
Nej.
De här råden kom 2014, så det är alltså 10 år sedan, och när de kom så kom de som ett svar på den epidemi av fetma och fetma-relaterade sjukdomar som diabetes som man hade kunnat se i Brasilien. Man såg en väldigt snabb ökning, och när de kom så upplevdes de som väldigt revolutionerande, även liksom av personer här i Sverige. De nordiska näringsrekommendationerna, de fick kritik för att de fokuserade liksom för mycket på bara så här näringsinnehållet. Man ska äta så här mycket liksom kolhydrater, protein och fett istället för att titta på matens kvalitet och kanske ha en mer holistisk bild över ätande. Och jag måste faktiskt erkänna att första gången jag hörde de här så tänkte jag också, gud vad bra det här verkar, vad vettigt det känns.
Ja, men ska någon myndighet berätta för mig att jag ska sitta med folk och alltså, jag får väl sitta och trycka i mig pasta framför tvn i ett helt nedsläckt vardagsrum om jag vill det.
Mm, men det är väl lite det med kostråd generellt, att även om de är välmenade så blir man ändå lite provocerad och känner att man är framme med liksom pekpinnar och inte bara liksom ge mig någon sorts rekommendationer kring vad jag ska äta utan också liksom hur. Det är en ganska stor ändå på något sätt inskränkning i individers frihet, kan man tycka.
Och det kan ju vara jättebra att veta att sötningsmedel är bättre än socker. Smaken är likadan, men om jag har de två alternativen att välja mellan så är det bättre med sötningsmedel eller fullkornsbröd, vitt bröd. Det är bättre med fullkornsbröd. Det är väl jättebra att någon form av statlig verksamhet kan utbilda mig om det. Men så här, hur jag ska äta, när och hur jag ska känna och vilken miljö jag ska vara i, det är ju klaustrofobiskt.
Men hur tror du då att det har gått i Brasilien med fettman?
Den är borta nu. Nu sitter alla tillsammans och skrattar med varsin sallad.
Ja, alltså det är ju det som är lite intressant med de här kostråden. Att även då om de i teorin känns väldigt rimliga och vettiga, så har ju faktiskt både fettman och övervikten fortsatt att öka i Brasilien de senaste 10 åren.
Men har de följt kostråden?
Nej, och man vet ju inte, det kanske skulle vara ännu värre om man inte hade haft de här kostråden, så det är ju ganska svårt att utvärdera det här. Men någonting som man faktiskt har ändå studerat, det är ju just hur pass benägna vi är att följa kostråd. Och det är kanske lite det som kanske är utmaningen med kostråd, att även om de är jättebra så sker ju ingen förändring om människor inte följer de här kostråden.
Och det var väl kanske det brasilianerna tänkte också. Nu ska vi göra trevliga kostråd att följa. Kan jag tänka mig.
Ja, absolut. Exakt hur följsamheten har sett ut i Brasilien vet jag inte. Men jag har i alla fall sett en norsk studie som har uppskattat följsamheten för de här nordiska näringsrekommendationerna. Som också våra svenska kostråd bygger på. Och det har man gjort på knappt 2000 norrmän. Och resultaten visar att ungefär hälften har direkt dålig följsamhet. Och att det endast var 2% som man uppskattade att ha en hög följsamhet.
Så det är helt meningslöst med kostråd?
Nej, men jag tror ju att det kan vara bra att ha kostråd, men man ska inte tro att de per automatik gör att människor börjar äta i enlighet med dem. Och istället så kanske det behövs olika typer av systemförändringar och styrmedel för att människor ska göra rätt val.
Ja, det är väl väldigt bra att identifiera hur man bör äta innan man behöver börja nudga folk till att göra det också.
Men om vi återgår då till de här brasilianska kostråden, så vill jag nämna Carlos Monteiro som är professor vid universitetet i São Paulo. För han var en drivande kraft bakom de här kostråden och han betonar ofta vikten av att inte bara se mat för sig utan som en del av ett socialt och miljömässigt hållbart livsmedelssystem. Så de här kostråden lägger starkt fokus på beteenden kring matlagning och måltider och hur pass processade livsmedlen är. För du kanske noterade att det här ordet processad, ultraprocessad återkommer i de här kostrekommendationerna.
Ja, man ska undvika processad mat till varje pris.
Mm. Och på så sätt så skiljer de sig exempelvis från svenska kostråd som inte liksom då har tagit hänsyn till hur pass processade olika livsmedel är. Men den här idén om att det inte är innehållet i maten utan själva behandlingen som då påverkar hur pass skadlig den här maten är, det var någonting som just Carlos Monteiro lanserade år 2009. Och den här idén har sedan förfinats och börjat klassificeras inom något som kallas för NOVA-klassificeringen. Och det här delar in då livsmedel i 4 grupper baserat på graden av behandling, där det värsta då är den här ultraprocessade maten. Så den första graderingen, det är ju då obehandlade eller minimalt bearbetade livsmedel. Så det är liksom råvaror som bara har behandlats för att liksom förlänga hållbarheten, som att man har fryst in någonting eller torkat något. Och sen så på gradering 2 så har man processade ingredienser, och det kan vara då sånt som man använder i matlagning som vegetabiliska oljor, smör och honung, socker, majsmjöl och sånt där.
Så typ hälla dressing på en sallad?
Ja, då är det väl oljan som är liksom en grad 2-ingrediens.
Mm.
Och sen graderingen nummer 3 är processade livsmedel. Och det är väl det du kanske är inne på här. Att man kombinerar, till exempel häller olja på ett salladsblad. Mm. Så man kombinerar grupp 1 med grupp 2. Det kan vara konserverade grönsaker och frukter, salta nötter, rökt kött, bröd, bakverk och ost som inte tillverkas industriellt.
Saker man kan göra i sitt kök.
Ja. Och sen då nummer 4 är då den ultraprocessade maten. Och här finns då snacks, godis, läsk, kakor och snabbmat. Även liksom industribakat bröd. Och enligt då de här rekommendationerna så är det den typ av livsmedel som helt bör undvikas.
Okej, så enligt Carlos Monteiro så är det så här, att äta chips, superdåligt. Att äta råa potatisar och dricka olja till, det är mer okej.
Ja, men det låter ju typ så. Ja. Och nu är du inne på den här kritiken som den här typen av fokus på processen bakom livsmedel har fått. Och de här riskerna med ultraprocessad mat är på tapeten nu igen på grund av den brittiska läkaren Chris van Tulleken.
Bergfeldt, gästen.
Ja, du såg honom i Carina Bergfeldts soffa.
Nej, det har inte. Men jag har sett kritik mot att han var inbjuden.
Ja, och det är ju det som många har varit kritiska till. Att han då får sitta på bästa sändningstid och okritiskt liksom får marknadsföra sin egen bok. Där han lyfter idéer som kanske då saknar starka vetenskapliga belägg.
If something is wrapped in plastic and it has an ingredient that you don't find in your kitchen at home, like xanthan gum or a synthetic emulsifier or diacetyl tartaric acid esters of monodiglycerides of fatty acids, which is in all your supermarket bread, then it is very likely to be ultra-processed.
So if it has something that doesn't exist in your kitchen, it's ultra-processed.
Then it's ultra-processed. And some of it is obvious junk, and we know it's all the ice cream, it's the candy, it's the confectionery, but lots of it is sold to us as healthy. So it's almost all our high-fiber, nutritious breakfast cereals, it's all of the supermarket bread.
Och till skillnad då från de brasilianska kostråden så skriver Svenska Livsmedelsverket så här på sin hemsida om ultraprocessad mat. På frågan då, är ultraprocessad mat dåligt för hälsan? Och då skriver de att det finns många studier som visar att risken för fetma och kroniska sjukdomar ökar om man äter mycket ultraprocessad mat. Men det är inte så att man kan säga att det är bearbetningen av maten som förklarar sambandet. Så idag så finns det inga starka evidens för att ultraprocessad mat är dåligt för hälsan på grund av att den är bearbetad på ett särskilt sätt. Utan snarare för att det är liksom skräpmat.
And some of the acids, the phosphoric acid, to buffer the acid in your bloodstream, you use your skeleton. So if you drink enough cola, when you go for a pee, you end up peeing out your own skeleton.
You're peeing out your bone.
Right.
Tänk vad livet hade varit tråkigt om man inte fick äta bearbetad mat. Om man bara skulle äta de råvaror som tillhandahölls.
Ja, och när jag gjorde lite research inför det här så snubblade jag också faktiskt över en debattartikel i Dagens Nyheter som har 2 år på nacken. Alltså den publicerades i slutet av januari 2022 som svar på en text i Svenska Dagbladet. Och den debattartikeln författades av Peter Dejmek som är professor emeritus i livsmedelsteknik. Och han har väldigt mycket roliga och briljanta formuleringar i den här texten. Han menar ju att det med oprocessad mat, det liksom finns knappt, utan allting processas. När man skär i en tomat så liksom sätter man igång kemiska förändringar. Och han avslutar den här texten med det här som jag tycker är ganska skojigt formulerat. Att klassificera livsmedel som bra eller dåliga beroende på antalet komponenter och processer i deras framställning är lika meningsfullt som att klassificera tidningar efter spaltlängden och antalet fonter som de använder.
Boom.
Ja, men eller hur? Mic drop.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kan du berätta om Eat Lancet-kommissionen?
Ja. Itlandsekommissionen var en stor forskningskommission som gjordes. Den kom ut 2019. Då samlades forskare från runt om i hela världen. Vi var en grupp på 37 forskare som representerade många olika fält. Både från jordbruk, från forskning kring näringsriktig kost och forskning kring hållbarhet. Och det var den första studien som försökte sätta globala mål för vad som är både en hälsosam kost och även ett hållbart produktionssystem för den här kosten. Så hela kommissionen gick ut på att förstå huruvida 10 miljarder människor, vilket vi beräknas vara på den här planeten år 2050, kan äta inom planetens gränser en kost som också då är hälsosam. Så att i kommissionen så tog vi fram det som då kan anses vara en hälsosam kost. Och sen så testade vi om det går att producera den här inom planetens gränser. Man kan väl säga att slutresultaten visade på att ja, det är möjligt att producera den här kosten inom planetens gränser. Men vi kommer att behöva göra väldigt stora förändringar mot hur trenderna ser ut idag och hur vi äter idag.
Och er rapport kom 2019. Vad fick ni för reaktioner från allmänheten?
Jag skulle säga att på det stora hela så fick vi väldigt positiva reaktioner. Det var många som uttryckte att äntligen är det några som sätter tydliga mål, visar på skalan och den omställningen som vi behöver göra, visar på vilken typ av kost som är just hälsosam och hur den kan produceras. Det var även livsmedelsföretag som var väldigt positiva. De fick vetenskapliga mål att utgå ifrån. Sen är det klart att den också väckte en hel del negativa reaktioner. Och framförallt skulle jag säga från lantbrukare som kände att en del av deras näring var hotad. Jag kan förstå det. Det är många som lever på marginalen. Det är tufft att få lönsamhet i dagens jordbruk. Och så plötsligt kommer det då riktlinjer om att vi behöver förändra produktionen väldigt kraftigt. Men väldigt lite om vilka ekonomiska incitament som skulle kunna finnas för jordbrukare som idag producerar det vi kanske inte behöver äta så mycket av i framtiden. Så där var det mycket motstånd. Och sen så var det ju de rekommendationerna vi kom ut med är ju framförallt när det gäller kött så var det liksom det som väckte de starkaste reaktionerna. Och då sa vi i Länsarkommissionen att vi bör äta runt 100 gram rött kött i veckan. Vilket är väldigt lite för väldigt många om man jämför med hur många äter idag. Och det här väckte många starka reaktioner. Framförallt från grupper som idag äter mycket kött.
För jag minns att den här rapporten utsattes för organiserade attacker i sociala medier av, det var någon hashtag, yes to meat. Vad är dina tankar kring de attackerna?
Ja, man kunde följa på sociala medier som hashtag eatlancet jämfört med hashtag yes to meat och hur de liksom, båda två gick upp väldigt kraftigt runt lanseringen av rapporten och väldigt hårt motstånd, sällan drivet av någon vetenskapligt underbyggt motstånd utan det var kraftig kritik liksom, i sociala medier. Och jag tänker att det också ligger starka lobbyintressen bakom den här typen av kritik eftersom det är verksamheter som hotas när den här omställningen kommer behöva ske.
Vet ni att det var liksom lobbyorganisationer som låg bakom det? Eller?
Nej, det vet vi inte. Nej. Det går inte att se.
Så det ni kom fram till det var att man behöver äta mindre kött och mer växtbaserade livsmedel?
Ja, men det kan man säga. Och egentligen så skulle jag vilja säga snarare att vad vi kom fram till är att vi behöver äta mer växtbaserat och sätta det först. Och vi behöver äta även mer fullkorn. Vi behöver äta mycket mer frukt och grönsaker. Vi skulle kunna äta lite mer fisk och sjömat än vad vi gör idag. Och sen behöver vi då minska på köttet. Så det är precis detsamma som du säger. Men det som fick den stora uppmärksamheten var ju köttet. Egentligen så skulle jag uppskatta om man såg mera vad är det vi säger vad vi också behöver lägga till i vår kost. För det är minst lika viktigt och kanske ännu viktigare att vi just ökar fullkorn, ökar frukt och grönt, ökar mängden nötter vi äter, ökar mängden baljväxter vi äter.
Så. Apropå det här att mat kan väcka så starka känslor så har vi ju på sistone också hört berättelser om vegan-influencers som börjat äta kött och blivit mordhotade efter det. Är det liksom andra sidan av samma mynt?
Ja, men det skulle man ju kunna se att det är. För vi kan absolut ha en viss mängd animaliska livsmedel i vår kost. Det kan till och med vara bra för både miljö och för hälsa. Så det här att vara fundamental åt det andra hållet och bara äta veganskt. Det är inte heller säkert att det är den bästa lösningen framöver. Men det visar ju på något sätt vilken extremt stor spänning det är i den här frågan och hur otroligt polariserande det kan vara. Och hur svårt det måste vara för den enskilda människan att hitta rätt liksom, i hur man ska äta på ett bra sätt.
På 40-talet fick alltså husmödrarna kostråd genom skyltfönster. Men det blev snabbt omodernt och på 50-talet så kunde man få sina kostråd på ett snäppet mer spännande sätt. Då började biograferna visa husmorsfilmer.
Efter morgontoaletten smakade bra med frukost. En riktig näringsberäknad frukost.
Det låter besvärligt.
Och inte alls. Här har du 5 frukostar att välja på. Gröt, välling, fil, mjölkchoklad eller äggfrukost.
Jag vill nog ha välling, det går lätt att äta.
Och 2 ostsmörgåsar och ett äpple till.
Och en kopp kaffe väl?
Ja, eller te. Och om du dukar på kvällen spar du morgontid.
Och det här började på 50-talet och höll på fram till 75. Och då var det liksom superkändisar som Lill-Babs och Lasse Berghagen, Birgitta Andersson, Beppe Wolgers som liksom presenterade olika filmsnuttar med tips och tricks för att bli en bättre husmor. Och man kan tänka, åh vad snällt av dem, det här var ju superproduktplacerat. Och det man då ville upprätthålla i sitt hem var de 3 T:na. Trevnad, trygghet och tillväxt. Och såklart att kosten är en viktig komponent här.
Ja, det var frukosten det. Men du äter väl näringsriktig mat resten av dagen också. Så att du får den mängd proteiner, vitaminer och järn och andra mineralämnen som du behöver. Ät mycket grönsaker och frukt, men snåla med fettet. Och glöm inte motionen. Den behöver du för att behålla vikten och rörligheten och för att få kondition.
Behövs det styrmedel för att få oss att äta mer hållbart?
Ja, men det behövs det absolut. Man brukar se på en slags här styrmedelstrappa över hur mycket styrd som våra val ska vara. Och då kan man utgå från att antingen så gör vi ingenting eller så ger vi bara information om vad vi borde göra. Som våra svenska kostråd är ett sånt sätt att vi kan försöka liksom informera alla om hur de borde äta. Sen kan man komma lite längre om man börjar titta på hur kan vi förändra just den här matmiljön som människor möter i butik. Kan vi plocka bort eller förbjuda viss typ av annonser eller marknadsföring kring vissa produkter? Kan vi förändra prisbilden genom till exempel skatter? Är det vissa typer av produkter som vi borde helt ta bort från marknaden? Eller ska vi styra så mycket så att vi bara har de produkter som är bra och hälsosamma? Det är de enda som tillåts. Så där finns det liksom, ja, men någon slags styrmedelstrappa så som man skulle kunna använda. Och idag så ligger de allra flesta styrmedel är bara kring just att informera. Och jag tror att man skulle behöva liksom ta andra styrmedel till hjälp också för att kunna påverka och göra det lättare för oss att äta bättre och bättre för planeten.
Och även om det inte handlar om förbud, vill ni liksom också se att man liksom genom nudging, genom att placera maten på ett visst sätt i matbutiker exempelvis, gör det lättare att göra de här bra valen?
Ja, men absolut. Och man kan väl egentligen säga att idag så sker ju det väldigt mycket redan i affärerna, men idag styrs ju konsumenterna mer åt vad som ger mest vinst för de olika företagen, inte vad som ger bästa utfallet för hälsa och miljö.
Godis vid kassan till exempel.
Ja, men precis. Så de varor som är mest lönsamma för att vi ska köpa, de placeras främst i affärerna. Så om vi skulle kunna förändra det, då skulle vi ju kunna påverka folks val utan att man känner att vi begränsar våra val heller. Och det är väl det som också är positivt, för det är ju bra att vi kan välja. Men som sagt, redan idag styrs vi till val som vi kanske inte ens är medvetna om att vi gör.
Har du forskat mycket på mat, Emma?
Nej, men däremot så under min utbildning, epidemiologiutbildning, så pratade vi ju en hel del om de problem som finns när man ska försöka undersöka hur dieter eller olika typer av kosthållningar kan påverka hälsan. Och jag menar, det här är ju problem som finns generellt inom epidemiologin. Det här med korrelation och kausalitet, just att man gör observationsstudier, man tittar tittar på vad folk äter, man tittar på vad människor gör, vilka riskfaktorer de exponeras för, och sen så följer man upp och tittar på hur det går för dem och hur deras hälsa utvecklas. Och där så är det ju som sagt var svårt att veta om ett samband som man då lyckas påvisa verkligen är liksom ett orsakssamband. Och med mat så är det ju särskilt relevant i och med att vi vet att vad vi äter, alltså den exponeringsvariabeln, att den är så nära kopplad till andra saker som kan påverka hälsan, som till exempel utbildningsnivå, socioekonomisk status, liksom hur pass hälsomedveten man är i andra typer av sammanhang, andra typer av liksom livsstilsfaktorer som påverkar vår hälsa. Och det är väldigt svårt att separera då kostens påverkan från de här störfaktorerna, som man brukar säga. Så det är ju en utmaning generellt i epidemiologiska studier, men i synnerhet när det kommer till just kost och olika typer av livsstilsfaktorer. Sen så handlar det ju också om att vi är dåliga på att återge vad vi äter. Alltså dels är vi dåliga att vi har ju liksom ingen koll på vad vi åt förra året. Så det gör ju det svårt att göra den här typen av tillbakablickande studier. Men även då man gör såna här liksom framåtblickande studier där man liksom följer individer under en längre tidsperiod, så vet vi att människor ändå är ganska dåliga på att rapportera på ett korrekt sätt allt som man stoppar i sig. Och man har kanske också en tendens att försköna, så att man lämnar ut den där liksom tredje bullen som man tog.
Eller om man är tvungen att rapportera, då äter man inte den tredje bullen.
Ja, det är också bullen. Exakt. Så man kan ju ändra sin diet på ett sätt som gör att det kanske inte är representativt för hur man äter annars, när man inte är med i den här studien. Och sen så vill man ju också se de långsiktiga effekterna av det här. Alltså, jag menar, det här är ju ofta vad man äter. Det är ju sånt som kanske på väldigt lång sikt kan påverka ens hälsa. Så det innebär ju också att man måste utföra väldigt långsiktiga studier, vilket ju har liksom praktiska hinder, och det kostar också väldigt mycket pengar. Så det innebär ju då att det finns särskilda utmaningar, vilket också gör att det kan vara svårt att ge starka belägg för att vissa specifika delar av kosten påverkar hälsan på ett specifikt sätt.
Men gör man så då? Så här, nu har vi den här gruppen människor med tarmcancer. Vad har ni ätit mer av än
alltså, andra? Ja, precis. Då gör man en så kallad retrospektiv studie där man samlar in personer som har fått en viss cancertyp, och så går man tillbaka och så frågar man dem, vad har ni ätit? Och de studierna blir ganska osäkra, så att man vill ju hellre ha studier där man gör liksom en prospektiv studie, alltså att man samlar in ett stort antal människor och så följer man dem över tid och så tittar man på hur de äter, och sen så tittar man, är det någon som där efter väldigt många år utvecklar den här specifika formen av cancer. Men de studierna är ju då lite svårare att göra, för att då innebär ju då att man måste ha väldigt många personer, särskilt när vi vill undersöka risken för ett ovanligt utfall, alltså en ovanlig sjukdom.
Just det, och sen är det med mat, att det så här, ja, men då kanske man äter sin skärk ibland och massa olika, men så här, röker du eller inte röker, det är så här av eller på.
Exakt, och det är också så att liksom, ja, men vad äter du då? Ja, du äter rött kött, men är det processat rött kött? I vilken form? Alltså, det är inte helt enkelt att ta reda på de här sambanden. Men jag menar, ibland får ju till exempel Livsmedelsverket kritik för att folk inte tycker att de är tillräckligt snabba på bollen. Men på något sätt så är ju det också ganska rimligt sätt att förhålla sig till forskning på hur mat påverkar oss. Att man kan inte ändra rekommendationerna bara utifrån vad en enskild studie visar. För att det måste finnas ganska mycket forskning innan man verkligen kan lita på de här resultaten.
Ja, då går man ut med ett akrylamidlarm och så ändrar beteenden så istället. Inga chips.
Ja, det var glest mellan chipshyllorna i många butiker idag, och inte heller pommes fritesen och klyftpotatisen i frysdiskarna lockade särskilt många köpare. Bland kunderna fanns en klar känsla av oro och avvaktan i väntan på att få veta mer. Och även lunchvanorna tycktes påverkas till en del i alla fall. Flera restauranger som Eko talat med rapporterar om ovanligt stor efterfrågan på sallad.
Hur överensstämmer era rekommendationer från Eat Lancet-kommissionen med de kostråd som Livsmedelsverket ger?
Men de överstämmer i den stora hela väldigt väl. Livsmedelsverket säger ju, precis som Vitlandskommissionen, ät mer frukt och grönt. Byt ut mättade fetter mot omättade fetter. Minska saltintag. Ät mer baljväxter, ät mer växtbaserat. Så. Sen säger Livsmedelsverket max 500 gram rött kött i veckan. I Lancet-studien sa max 200 gram till exempel. Så där skiljer sig lite grann. Men båda innebär en minskning från hur vi svenskar äter idag. Så att det är liksom samma riktning på förändringen, även om maxnivån då skiljer sig lite grann.
Men beaktar de också då miljöaspekterna?
Ja, men de kostråd som vi har i Sverige idag, så är en del miljöaspekter inkluderade. Sen, de svenska kostråden bygger på de nordiska näringsrekommendationerna. De nordiska näringsrekommendationerna tas fram av expertpaneler. Så det är väldigt många forskare som är inblandade för att gå igenom forskningsunderlaget. Och sen görs en uppdatering, jag tror det är typ var sjätte eller var åttonde år. Och när de gjordes förra gången, då fanns inte miljöaspekter med. Det hade man liksom inte hunnit börja ta in. Men de som kom nu 2023, de nordiska näringsrekommendationerna, de hade för första gången även då studerat vad man borde ha för kostråd baserat på miljöaspekter. Däremot hade Livsmedelsverket redan tagit in miljöaspekter redan innan där, och då inte baserat på den här senaste nordiska näringsrekommendationen, utan på annan evidens som de själva hade tagit fram.
Men de här brödskivorna, 68 skivorna som Socialstyrelsen rekommenderade, var ju kanske framförallt Brödinstitutet som rekommenderade det. Det var ju en lobbyorganisation för bagare och lantbrukare och så, som ville att man skulle få upp brödkonsumtionen. 1976 så kunde morgontidningläsare nås av den här väldigt tydliga uppmaningen: Socialstyrelsen vill att vi äter 6-8 skivor bröd om dagen. De 6-8 skivorna är en del av den kostrekommendation som en expertgrupp inom Socialstyrelsens kost- och motionsaktivitet har arbetat fram i syfte att förbättra och förbilliga våra matvanor. Och sen har de på att specificerar att så här, lågenergiförbrukarna, oftast kvinnor, bör äta cirka 6 skivor matbröd om dagen. Högenergiförbrukarna, framförallt män, bör äta 8 skivor. En del män med tyngre arbete, kanske någon skiva mer. Den som har liten förbrukning av energi eller vill banta kan ta någon skiva mindre. Du ska ju absolut inte utesluta brödet om du vill gå ner i vikt, men kanske 5 skivor räcker.
5 skivor. Ja, det är lite annat än de här LCHF-metoderna.
Ja, verkligen. Men det kanske också är därför som det här är ett kostråd som har hängt kvar i folks minne så pass länge. För det är ju rätt trevligt att följa, tycker i alla fall jag som älskar mackor. Du har precis tagit A-kursen i bröd, höll jag på att säga. Men jag menar ju såklart kostråd.
Med mig Emma Frans.
Och med mig Clara Wallin. Och vår tenta i kostråd, den finns på Instagram.
I våra händelser. Och om du är snabb så kan du fylla i vår quiz. Men om du är lite långsammare så finns den med färdig ifyllda svar i våra höjdpunkter.
Emma, quiz, du får låta så banalt.
Ja, nej, det är en tenta.
Tusen tack för att du har lyssnat. Tipsa gärna alla du känner om att lyssna på A-kursen, och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.